Det var 12 år sedan, i slutet på 1980-talet, 89 eller 1990, som jag låg en natt och lyssnade på Radio Moskva av alla stationer. Och den hade genomgått en ganska intressant förändring de där åren. Och man stod inför 90-talet. Och i det här programmet så redovisades en intervjuundersökning som hade gjorts bland unga människor i dåvarande Sovjetunionen. Frågan som hade ställts var: vilken person tror du kommer att ha störst inflytande på världen under, eller speciellt Sovjetunionen som det fortfarande hette, under 1990-talet, de närmaste 10 åren alltså? Och det var en del som sa Gorbachev, andra hade andra politiska namn, personer. Men kan du tänka dig, 63% hade svarat Jesus Kristus. Jag höll på att ramla ur sängen där mitt i natten. Är det möjligt att ryska ungdomar tror att Jesus Kristus ska ha det största inflytandet det närmaste decenniet och inför framtiden? Faktum är att de hade mer rätt än de kanske själva anade. För Jesus Kristus ska inte bara ha ett framtida inflytande över, ja, nu heter det inte längre Sovjetunionen, bara det är en intressant förändring, utan inte bara över de ryska forna delstaterna, utan också över hela världen. Och i en tid då allt fler söker sig till spågummor och astrologer för att få veta någonting om sin närmaste framtid, så vill vi nu i adventstid lyfta fram den viktigaste och mest revolutionerande händelse som framtiden bär i sitt sköte. Det är nämligen så att den konungen som vi besjunger här idag, till minne av hans intåg i Jerusalem för 2000 år sedan, då han kom ridande ner för Olivberget på en åsnefåle, han ska ha det avgörande inflytandet på världens framtid. I en tid då både enskilda individer och hela folk och nationer känner oro och osäkerhet inför det som ligger i den närmaste framtiden, så vill vi lyfta fram adventskonungen som den som kan ge hopp och tröst in i vår tid. Det handlar om honom som bara några dagar efter det att han hade ridit in i Jerusalem stapplade ut ur stadsporten med ett tungt kors över sina sönderpiskade skuldror för att gå ut till avrättningsplatsen. Det handlar om honom, om vilka änglarna sa till de sörjande kvinnorna den tredje dagen: varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här. Han är uppstånden. Denne Jesus som idag erkänns som frälsare och herre av hundratals miljoner människor i vår värld, han skall komma tillbaka. Jesus skall komma igen. Detta är ingen from eller drömlik förhoppning uttalad av religiösa fanatiker. Detta är ett löfte uttalat av Jesus Kristus själv. Och det är egentligen den logiska upplösningen på hela frälsardramat. Kristi försonargärning har nämligen inte bara med individen att göra. Det har med hela jorden och hela mänskligheten och hela skapelsen att göra. Gud har i Kristus försonat allt med sig själv. Och det är det här som ska bli synligt den dag då Jesus kommer tillbaka. Jag läste om en indianstam i nordvästra Kanada som en missionär hade fått föra till tro på evangeliet. Och så kom de en dag till missionären och sa: vi hör alltid talas om vad Gud har gjort. Nu skulle vi vilja få veta vad Gud kommer att göra. Och det är en högst berättigad fråga. För kristendomen är ju bärare inte bara av de största händelserna i det förflutna, utan också om den helt avgörande och största händelsen som ligger i framtiden. Bibelns historiesyn är linjär till skillnad från till exempel hinduismens och buddhismens som arbetar sig runt i en cirkelgång hela tiden. Ingen början, inget slut. Men Bibelns historia har en bestämd början och driver sedan historien mot ett bestämt mål. Och jag vill hävda att endast en biblisk historiesyn kan ge tröst och hopp åt människosläktet här och nu i en värld som ser ut som den gör. För kampen mellan det onda och det goda, den ska få en upplösning. Och Bibeln tvekar inte om hur det ska sluta. Det är en god Gud som ska ha sista ordet och det ska bli uppenbart för alla. Hur vet vi att Gud bryr sig om oss i tider som dessa, då mänskligheten plågas av ångest över de osäkra oddsen inför framtiden? Jag behöver bara säga 11 september. Jag behöver bara säga Afghanistan, Mellanöstern, Bali, Moskva-teatern, Mombasa, AIDS, Etiopien. Och vi känner hur ångesten börjar gnaga. Hur kan jag tala om tröst och hopp? Advent 2002. Två saker. För det första, den Gud som jag talar om idag, han har själv varit här. Han blev en skör liten människa, en baby, mitt i en värld, omgiven av de hot och de orättvisor och också det våld som den här världen kan stå för. Och redan som ett litet spädbarn tvingades hans föräldrar fly med honom från Herodes dödspatruller i Betlehem. Han började sitt liv som en flykting. En hemlös flykting. Vilken tröst det är att ha en Gud som vet vad det är att vara människa under de hårdaste villkoren som människor idag har. För det andra, Jesus är fridsfursten. Som en gång lät sig födas in i vår värld. Men han ska komma tillbaka för att Guds vilja och Guds rike ska upprättas på ett mycket konkret sätt. Rättvisa och rättfärdighet ska stå som segrare. Inte ondskan, inte orättvisa. Det är det här som är hoppets budskap. Vi firar jul, vi firar påsk och pingst och advent. Alla dessa högtider handlar om vad Gud har gjort. Och det är stort. Men varför firar vi inte mer det oerhört stora som Gud kommer att göra? Kanske i en mycket nära framtid till och med. Den dag då hela skapelsen längtar efter. Den dag då Guds barn ska förhärligas. Den dag då förgängelsens bojor ska brista. Den dag då dödens makt för evigt ska vara bruten. Varför firar vi inte den dagen mer? Varför talar vi så lite om den dag som heter vårt saliga hopps fullbordan? Och som efter sin huvudperson också kallas Jesu Kristi stora dag. De många löftena om Jesu tillkommelse, och det finns, har någon räknat ut, kanske 300 i vår bibel. De borde, som aposteln Petrus säger, lysa för oss som en lampa i ett mörkt rum tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i våra hjärtan. Detta är för underbart för att hålla tyst om. Varje gång vi firar nattvard säger vi att vi gör detta, vi förkunnar hans försoningsdöd. Till dess han kommer. Det ligger en förväntan, en förhoppning i nattvardsfirandet. Mina vänner, det är mannen på åsnefålen som ska ha sista ordet i historien. Han som under hosianna-ropen satt där på fålen och grät över Jerusalems andliga blindhet. Han som sörjde över folkets stängda hjärtan. Han sa: o, om också ni hade förstått vad som idag tillhör er frid. Men det är fördolt för era ögon. Men det ska komma en dag då ni skall säga: välsignad är han som kommer i Herrens namn. Andra tillkommelsen alltså. Jesus menar tydligen att han själv ska vara den person som för hela historien in i detta avgörande läge och det mål som Gud har bestämt. Det är inte vapnen som ska ha sista ordet. Det är inte fältherrarna. Det är inte statsmännen. Det är inte presidenterna. Det är inte FNs säkerhetsråd ens. Det är inte vetenskapsmännen. Det är inte filosoferna. Det är inte ens teologerna. Det är Jesus. Det är Jesus. Och det är väldigt trösterikt. Är inte det ändå, Jesus, att tillmäta sig själv väldigt överdriven betydelse? Ja, det är egentligen väldigt generande om det inte är sant som han säger. Väldigt generande. Hur kunde han säga så? Antingen är Jesus en bluff eller också är detta dagens sanning. Det är därför Jesus är en sån stötesten. Jesus Kristus kom nämligen inte in i historien bara för att förändra enskilda människors liv, utan för att slutgiltigt avgöra hela världshistorien. Världshistoriens upplösning och avslutning och upprätta Guds rike på jorden. Det är Guds plan. Och det är genom honom det ska ske. För genom Kristus och till Kristus har allting blivit till som är till. Det är i hans värld som vi rör oss, lever och är till. Det är hans luft som vi andas. Det är hans vatten som vi dricker. Det är hans näring som vi tillgodogör oss från växtliv och djurliv. Allt är hans. Och en dag ska det erkännas av alla levande varelser att Jesus är Herre. Och alla knän ska vördnadsfullt böjas i tillbedjan inför honom. Skulle vi inte tala om detta? Helt riktigt gläder vi oss över advent. Och över den kommande julen. Jag älskar den här tiden alltså. Den är så underbart skön och mysig och fin. Men det finns en risk. Och det är att vi distanserar Jesus till sagornas värld nästan. Till de levande ljusens och mystikens och musikens bakgrunds liksom miljö. Och han får inte komma till tals med våra liv. Vi gläder oss inte bara över advent. Vi gläder oss över påsken. För dess fantastiska händelser. Över pingsten, anden som kom som en gåva till oss. Men allt det där vore ju nästan meningslöst om inte den stora triumfens dag skulle komma. Den dag då Guds rikes seger blir uppenbar för alla. Vad skönt att rättvisan ska segra. Men Jesus själv lärde oss ju att bedja. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen. Så och på jorden. Därför är det nödvändigt om Gud hör bön att också detta ska ske en dag av århundraden och århundraden av böner. Riket ska komma och det ska komma den dag då konungen kommer och konungen ska komma. Jesu återkomst är nödvändig för att Gud ska framstå som sannfärdig. Bibeln är världshistoriens märkligaste litterära dokument. Ingen annan bok har sålt i vår värld och spridits i vår värld som Bibeln. Kan du tänka dig, i vårt moderna Sverige är de nya översättningarna uppe i runt miljonen upplagor. Världens bestseller genom alla tider. Det är en märklig bok. Inte minst därför att den till skillnad från andra religiösa urkunder innehåller profetiska utsagor. Hundratals, ibland tusentals år innan de inträffar har Bibeln talat om det för oss. Och gamla och nya testamentet också innehåller alltså profetiska uttalanden om Jesu andra tillkommelse. Vi kan inte blunda för detta. På 700-talet före Kristus så säger profeten Jesaja till ett folk som snart skulle gå i fångenskap att det folk som vandrar i mörkret ska få se ett stort ljus. Och över dem som bor i dödsskuggans dal ska ett ljus skina klart. Och det ska bli slut med krigslarmet. Och glädjen bland folket ska bli stor. Och man frågar sig, hur ska det här kunna ske? När Babyloniens mäktiga herrar trampar ner det ena folket efter det andra. Jo, säger Herren, ett barn ska bli fött. En son ska bli er given. Jesu första tillkommelse, profeterad 700 år tidigare. Och på hans skuldror ska herradömet vila. Det vill säga, han ska bli en konung. Han ska vara en fridsförste som ska regera, står det, över hela jorden. Ännu inte uppfyllt. I gamla testamentet, första och andra tillkommelsen, ofta sammanvävda med varandra. På 500-talet före Kristus befinner sig profeten Daniel i den babyloniska fångenskapen. Där har han en natt fantastiska, märkliga syner. Skräckenjagande vilddjur kommer upp ur havet, symboliserande människor, väldernas. Tog det slut på batteriet kanske i den här? Får stå still resten av predikan. Vad synd då. Sedan fick jag i min syn om natten, säger Daniel, se hur en som liknade en människoson kom med himlens skyar. De världsliga rikerna, de mänskliga rikerna, deras aggressivitet, deras förtryckande natur, alla ska få stiga åt sidan. Och istället ska, som det står, åt honom som kom med skyarna ges makt och ära och herravälde. Så att människor av alla folk och nationer och språk skulle tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde. Det ska aldrig upphöra och hans rike ska aldrig gå under, säger profeten Daniel 500 år före Kristus. Detta handlar om hans andra tillkommelse uppenbarligen. Och när Jesus alltså vandrade på jorden så såg man hans första och andra tillkommelse nästan förknippade med varandra. Och när han nu säger för lärjungarna att jag ska lämna er, så frågar de helt naturligt, när ska du då komma tillbaka? Säg oss när det ska hända och vad blir tecknet för din återkomst och tidens slut? Och Jesus viftar inte bort den här frågeställningen så som dum eller oviktig. Tvärtom, han tar god tid på sig att besvara deras fråga. Och hela Matteus 24, som är det näst längsta talet av Jesus evangelierna, handlar bara om detta. Och det handlar alltså om det som ska känneteckna den tid som ska föregå hans tillkommelse. Och han säger, ni är duktiga på att spå väder och vind. Solnedgången kan ni döma om vad det ska bli för väder imorgon och så vidare. Men ni kan inte tyda tecknen för tiderna, säger han. Lite förebrående till fariserna vid ett tillfälle tidigare. Är det så med oss också? Vi talar så gärna om väder och vind. Och det är inget fel att se på de rapporterna. Vi behöver veta vädret för morgondagen kanske. Men vi talar så sällan om att konungen kanske snart är här. Kanske snart är här. Ingen profetia är given för sin egen skull. Syftet är aldrig att tillfredsställa någon slags osund nyfikenhet om framtiden. Eller att få oss att spekulera i tider och stunder. Det är uteslutet, säger Jesus. Syftet är att vi ska vara trygga inför vetskapen om att Guds vilja ska ske. Vi ska vara vaksamma, för när som helst kan det ske. Vi ska uppfordras till en helig livsstil mitt i en trasig värld. Vi ska fortsätta att älska varandra och älska människor och försöka förbättra vår värld. För den ska genomgå en slutgiltig förbättring, inte bara förbättring, helt ansiktsförändring. Därför är det meningsfullt att leva rättfärdigt. Därför att vi vet att rättfärdigheten till slut ska segra. Annars vore det ju inte så kanske inspirerande att ägna sig och ge sitt liv till rättfärdighetens sak om vi inte visste att den till slut ändå skulle segra. Så Jesu tal i Matteus 24 har inte till syfte att skrämma någon, utan att ge oss en förvissning om att när det onda i världen ser ut som om det hade fullständigt övertag, då är Guds rike som närmast. Då, säger han, står konungen för dörren. Ni kan själva jämföra med fikonträdet, säger han. När kvistarna börjar mjukna och knopparna är nästan sprickfärdiga, då vet ni att sommaren är nära. Så är det också med människosonens tillkommelse. När allt det här börjar ske, då står konungen för dörren, säger han. Han varnar för falska messias gestalter. Han varnar för falska profeter som ska bedra många. Han säger att ni ska få höra stridslarm och krigsrykten. Folk ska resa sig upp mot folk. Det handlar om etniska konflikter. Rike mot rike. Det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Och genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta. En svalnad kärlek människor emellan ska känneteckna den tiden. Känner du igen dig i någonting av detta? Ja, det är ju nästan bara det man hör på nyheterna varje dag. Våldet mot gamla i vår stad kanske är exempel på en svalnad kärlek och bristande människorespekt. Självmordsbombarnas fullständiga människoförakt skrämmer oss. Ja, men har det inte alltid varit så här i världen? Jo, på många sätt har det varit det. Men vid tidens slut verkar det som alla dessa faktorer och fenomen tilltar i intensitet och omfattning. Globaliseringen i vår tid gör också att enskilda händelser får ganska globala konsekvenser för hela världssamhället. Tänk bara på just 11 september. Det var ingen isolerad företeelse på Manhattan. Plötsligt angår det oss alla. Men Jesus säger också, budskapet om riket ska förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Alltså, samtidigt som de destruktiva krafterna tycks inte inregistrera stora triumfer i vår värld, så växer Guds rike hela tiden. Det rike som finns inom oss, missionsuppdragets fullbordan, håller faktiskt på att bereda vägen för Kristus, mina vänner. Minst 75, det finns siffror som säger 95 000 personer i vår värld kommer till Kristus varje dag. Och varje vecka bildas 3 000 nya församlingar. Och Bibeln, som jag redan har sagt, fortsätter att spridas och översättas på fler språk än någon annan bok. Är du med och bereder vägen för Herren, som vi sjöng här? Hur gör man det? Ja, bland annat genom att engagera sig i missionsgärningen. Att ha en helig rastlöshet i sig, så länge man vet att ännu har inte alla hört om denne adventskonung som vi med sån glädje sjunger. Kanske du är en av dem som ska bidra till att Bibeln blir översatt till ännu ett folk, så de kan läsa nyheterna på sitt eget språk. Jesus menar alltså, trots att det onda tycks öka och tillta, så mitt i det så tilltar Guds rike. Alltså, han säger så här. Jag får inte gå dit. Vi får tjura fast mig här. Kedja fast mig. Ge inte upp, säger Jesus med detta tal. Även om det ser mörkt ut, låt er inte bringas ur fattningen. Stay cool. Alltså, var besinningsfulla. Var nyktra. Var omdömesgilla. Det som vi går igenom kallar Jesus för födsloverkar. Och den beteckningen anger någonting mycket hoppfullt egentligen. Har du tänkt på det? Det innebär ju faktiskt att tidens svårigheter inte är meningslösa. Jag har följt min fru vid 4 nedkomster. Och det var lika smärtsamt, tror jag, varje gång. För hennes del, alltså. Ja. Lite orättvist är det, men så var det. Och jag vet alltså vad hon har gått igenom. Och varje gång. Men när väl barnet var fött, så var det som om smärtan smärtan var bortglömd inför glädjen av det nya liv som kommer till. Tänk om det är likadant med denna tidens lidanden, då är de ju inte helt meningslösa. Tänk om vi med våra lidanden faktiskt kan bidra till att den nya himlen och den nya jorden snart ska vara här. Vi är alla med kanske och bär de här födslovärkarna för att föra in en ny tid och en ny värld i historien. I den bemärkelsen är vi alltså Guds medarbetare mitt i våra lidanden. Någon dag efter det att Jesus kom ridande in i Jerusalem så håller han sitt avskedstal till lärjungarna vid den sista måltiden. Och han säger, känn ingen oro. Tro på Gud. Tro också på mig. Jesu återkomst ska vara historisk. Han säger, jag ska komma tillbaka. Och jag ska ta er till mig. För jag vill att det jag är, där ska ni också vara. Varför har han då inte kommit? Och varför dröjer det så länge? Petrus skriver, i de sista dagarna kommer hånare att fråga, hur blir det med löftet om hans tillkommelse? Allt är som det var, som har varit ända sedan världens skapelse. Ingenting händer. Livet bara rullar på. Vet du vad Petrus skriver som svar? Han dröjer för er skull. Eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Gud vill hellre nåd än dom. Han vill hellre agera lamm än lejon. Är inte det ganska fantastiskt egentligen? Tänk om det är så att han dröjer för din skull. Han väntar på dig. Idag är det första advent. Och vi sjunger honom som så ödmjukt kom in ridande i Jerusalem på den där åsnefålen. Och som senare stapplade ut ur portarna med sönderpiskad rygg och en törnekrona nedtryckt över sin gässa. Men när aposteln Johannes på sin ålderdom ute på ön Patmos i det Egeiska havet får skåda in i den himmelska världen och se framtiden förverkligad på något sätt, så säger han, jag såg himlen öppnad för mig och jag såg inte en åsnefåle, jag såg en vit häst, och han som satt på den kallas trovärdig och sann, och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor, på huvudet bar han många kronor symboliserande hans allmakt. Han var klädd i en mantel som doppats i blod, genomgånget försoningslidande. Och han bar ett namn skrivet på manteln. Där stod konungarnas konung och herrarnas herre. Tänk att det var han som låg i Betlehemskrubban en gång. Det var han som jobbade och slet med sina händer i Nasarets snickarverkstad. Det var han som rörde vid de spetälska. Det var han som älskade dig och mig in till döden på korset. Och historien igenom har han stått där och sagt, kom, kom till mig. Om du arbetar och är betungad, på något sätt bekymrad, kom till mig. Och han har väntat så länge på just dig också. Varför har inte du kommit? Han som har hela världens framtid i sina händer, han vill att du lägger ditt liv i hans hand idag. Kan det vara något dumt val? Kan det vara någon förlust? Världen ska inte alltid se ut som den gör idag. Den ska faktiskt födas på nytt när konungen kommer. Vi lever i födslovåndornas tid. Ingen kommer undan, men det finns ett hopp om en ny tid. Därför att Jesus ska komma tillbaka. Och han vill att du ska älska hans tillkommelse. Inte fyllas av olust, utan känna, kom, kom gärna, Herre Jesus. Kom snart. Att bli kristen innebär att bli trolovad med Kristus. och därefter vänta otåligt på honom i egenskap av brud. En brud längtar efter sin brudgum därför att hon älskar honom. Därför slutar Bibeln med att säga sista orden från Jesus: ja, jag kommer snart. Och Johannes svarar: amen, kom, kom Herre Jesus. Kära gode Gud, använd mina stapplande försök att teckna din storhet, att någon människa här idag säger till sig själv: nej, jag vill inte längre vandra ensam mot framtiden. Jag vill tillhöra Jesus Kristus, konungars konung och herrars herre. Vi bjuder dig in i våra liv, Herre. Vi ber för vår stad. Vi ber för människor som inte hört dessa goda nyheter. Hjälp oss att bereda vägen för dig genom att sprida denna underbara sanning att Jesus